Som ni alla vet så är vi från Fotboll i fotboll sponsrade av medarbetarna och är otroligt tacksamma över det. Och vill bara passa på att säga, vadå?
Stort tack, för de har verkligen hjälpt oss till att ta nästa steg som vi har varit inne på väldigt mycket nu och som vi kommer fortsätta trycka på. Så har vi fått möjlighet att kunna göra rörligt material, alltså på YouTube. Vi kommer kunna göra olika serier där. Vi ska spela in avsnitt när vi möter allsvenska spelare i fotboll. Livepodd, vi kommer göra en målvaktsresa med dig och även mycket mer. Så att, gå in där och följ oss där, och det är medarbetarna som har gjort det möjligt, som är en naprapati. Så det är bara att gå in och kika på deras hemsida.
Precis, är det så att det strular med kroppen, hör av er till dem så fixar de biffen. Lyssna på Fotboll i fotboll och vi fortsätter i det här höga tempot.
Ja, verkligen. Nu kommer ju det här ut lite senare än det höga tempot vi hade. Nu sitter vi några dagar efter vi var nere i Malmö då med Klitte och Oliver Berg. Mm. Så nu är vi hemma i huvudstaden.
Ja. Vi har en gäst idag igen.
Ja.
Vem har vi med oss?
Sebastian Jägerstig.
Välkommen.
Tackar.
Kul att vara här.
Kul att vara här. Ja. Verkligen.
Det blev inte en slump att vi lyckas få den här sittningen, men det är via en annan gäst då, tidigare avsnitt.
Mm. William Eskelen, va?
Ja, men precis. Mm.
Ja. Så det är nära vän till mig.
Ja, ja, vi vill djupdyka i det ämnet. Ja. Och han rekommenderade ju dig och sa att det är rätt person att prata med då.
Ja, men kul. Ja. Alltså apropå svensk fotboll. Och...
Ja, men precis.
Ja, ja. Roligt.
Mm. Härligt. Vi startar alltid med 5 simpla frågor för att få en liten inblick vem vi sitter med.
Ja.
Det är blandad nivå på frågorna. Det är lite allt möjligt.
Yes.
Podden heter Fotboll i fotboll. Vad säger det dig? Fotboll är fotboll.
Ja, alltså vad just fotboll är eller?
Vad uttrycket fotboll är fotboll.
Ja, men fotboll är ju en oerhört komplex sport liksom. Det känns ju som att, jag tror inte att det finns någon annan idrott som är lika komplex. Alltså det är så stort på alla sätt och plan liksom. Och har man börjat sätta sig in i fotboll så alltså, märker man att det blir bara... Mer och mer. Finns mer och mer att utveckla och lära. Så att ja, fotboll är fotboll.
Mm, snyggt. Xabi Alonso eller Alan Pardew?
Xabi Alonso.
Ja. vad tycker du om hans ingång i fotbollen? Det har verkligen gått...
Ja, men intåg som tränare.
Ja, men intåg. Ja, men precis. Ja. Vad tycker
alltså,
du?
Jag är lite för dåligt insatt. Ja. Men jag blir inte förvånad över att han liksom har presterat så bra. Med tanke på hur han var som spelare. Alltså det var ju en oerhört intelligent fotbollsspelare.
Mm.
Så att sen kan inte jag uttala mig. För jag har sett Bayern Leverkusen alldeles för lite. Liksom.
Då är vi två.
Mm. Jag har sett lite grann.
Ja, du har kollat lite.
Ja. 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 Men han är från Basken också, eller hur?
Ja, det stämmer.
Ja, det borde. Det är många bra fotbollsspelare och tränare därifrån.
Så men Alan Pardew var ju också en häftig karaktär.
Ja.
Ja.
Nej, men det var lite antingen eller där tyckte jag. Mm.
Generationsskifte där.
Kaffe eller energidryck?
Kaffe.
Du är på kaffet.
Ja, jag måste börja varje dag med kaffe. Om inte jag får min kaffe så vaknar jag inte till. Jag har alltid som trögast på morgonen.
Mm. Nej, men så är det. Men du, ingen energidryck alls?
Ja, alltså förut så kunde jag trycka i mig liksom Nocco med koffein 180 milligram liksom bara för att få en energi. Men nu har jag försökt balansera koffeindoseringen lite så att kaffe får det kaffe med.
Ja, snyggt.
Ska fotboll spelas på gräs eller konstgräs?
Gräs.
Mm. Mm. Har du spelat själv mycket på gräs eller konstgräs? Hur var det när du lirade?
Ja, men vi började ju spela på grus när vi var de yngsta första åren i alla fall. Sen så övergick alla fotbollsplaner till konstgräsplaner.
Mm.
Men jag tycker att seniorfotboll är ingen snack om att det ska spela på gräs.
Mm. Finns det några grusplaner kvar? Det är helt borttaget.
Nej, det kan inte
det
göra.
Kan inte göra. Nej, men jag tänkte om det finns någon.
Ja, inte vad jag vet.
Nej, inte heller.
Vi spelade också. Jag spelade också på
grus. Ja, men jag med. Jag också. Jag körde också grus.
Fruktansvärt.
Ja,
det var jobbigt att tacklas.
Ja, framförallt om man var den som slängde sig lite in i dueller och tjänade in några skrubbsår.
Jag var anfallare. Jag kommer ihåg att jag kom i ett friläge och det var någon som svepte benen så att jag gled liksom framåt på magen. Ja. Ni hör ju själva hur det låter för de som inte har kört på gräs eller vad säger grus någon gång.
Ja,
det var hemskt alltså.
Ja.
Så det saknar man inte.
Svårt att få en vacker fotboll på det också.
Ja, alltså ja, Bollen studsade ganska rejält, så var det helt klart.
Snyggt. Nike eller Adidas?
Nike.
Nike?
Mm.
Fotbollsskor och kläder, alltid Nike eller?
Ja, men jag tycker det. Jag tycker att deras brand är lite snyggare.
Mm. Mm. Anledningen till att jag tog upp den är ju för att Tyskland ska övergå från Adidas till Nike för första gången.
Okej. Okay.
Ja, de lämnar sitt tyska varumärke.
Ja, vi pratade om det tidigare. Det känns riktigt konstigt.
Ja.
I Italien har jag också gått från Puma nu till Adidas, tror jag.
Mm. Men finns det också någon anledning till det? Eller är det bara att de...
Jag vet inte om det handlar om... Det vet jag faktiskt inte. Nej. Det skulle jag ju kollat. Men 2027 vet jag att de ska... Gå till Nike.
Ah, okay. Ja. Ja.
Det känns konstigt.
Ja,
Adidas
faktiskt.
Är ju tyskt. Det har alltid varit hos Tyskland då.
Ja.
Nej, skumt. Men, det är...
men de håller ju på att reformera hela tyska fotbollen nu. Så det kanske är något inslag för att bara få en ny tanning.
Liksom. Vill du snabbt utveckla vad du menar med det? Jag har faktiskt inte så bra koll på hur du menar då.
Nej, men alltså, jag pratade med en tränare i Schalke i akademin där.
Mm.
För 1-2 månader sedan. Och han sa det liksom att nu har vi en kris i tysk fotboll. Liksom. Vi håller på att reformera hela fotbollsutbildningen. Och att de börjar liksom ta influenser utifrån för att göra om. Liksom. Innan så har de ju haft liksom identiteten att de ska vara en deutsche maskin och alla följer liksom lagmaskinen till punkt och prick. Men det där har man lite tappat nu. De har fått väldigt starka individualister men som kanske inte håller sig till laget fullt ut. Så att, nej, men de håller på att göra om en del. Grejer, tror jag.
Så det kan verkligen vara att det går hand i hand med det, att man tar det amerikanska varumärket Nike och får in den synvinkeln?
Alltså, jag kan inte svara på
nej,
det,
men det känns
det skulle inte förvåna mig kanske om nej. Det på något sätt liksom ska vara att en signal utåt att nu gör vi om.
Ja, exakt.
Och de är ju vinnare, så att de kommer nog göra om, göra rätt och bli bättre.
Verkligen. Vi satt med Oliver Berg som sagt, det är en kille som mer eller mindre tänker på fotboll hela tiden. Jag kan tänka mig att du också gör det.
Mm.
Utanför fotbollen, vem är du som person då? Vad gillar du att göra?
Alltså, jag gillar att jobba, om jag ska vara helt ärlig. Har lite svårt att ta det lugnt. Jag blir väldigt rastlös och sådär. Så att jag gillar att jobba. Sen har det blivit att min passion har legat i liksom fotbollen. Fotbollsutveckling, att utveckla spelare och den delen. Men i kombination med företagande har jag känt på de senaste 6-7 åren. Så att jag har inte så mycket hobbies. Jag har försökt spela paddel och sådär. Men jag tycker det är roligare att jobba. Alltså. Så att det slukar upp mesta av liksom min tid.
Mm.
Sen tror jag inte att det är bra fullt ut att bara jobba. Jag tror att man bör balansera på något sätt för att
absolut
få lite större kontraster.
Mm.
Men jag har ingen hobby sådär, utöver mitt jobb.
Som, i och med att du älskar fotbollen så pass mycket, då måste det ändå vara en väldigt fin grej att du får jobba mycket med det du älskar.
Ja, men exakt.
Ja.
Mm.
Och det var väl lite sådär också att jag har nog alltid varit så att jag är lite såhär, allting är inget, antingen så går jag in för det till fullo eller så liksom klarar inte av att göra det. Med det sagt att det som jag brinner för, det som jag tycker är kul, det vill jag göra.
Mm.
Och det kan jag liksom sluka sig. Men det som jag inte tycker är roligt, det är svårt att liksom göra.
Mm, okay.
Så att jag förstod ganska tidigt att okej, det jag måste jobba med måste vara någonting som jag brinner för.
Mm.
Och sen så kom fotbollen därefter. För den har jag alltid brunnit för.
Och på arbetet då, kring fotbollen, vem är du som person då? Hur är du som fotbollstränare och fotbollsutvecklare?
Ja, exakt. Bra fråga. Som tränare tror jag att jag är... Det är alltid svårt att beskriva sig själv. Så.
Ja.
Men tydlig. Jag sätter nog ganska tydliga mål med vad vi ska uppnå med varje träning. Nu är jag ju liksom inte en lagtränare.
Mm.
Utan nu jobbar jag bara med liksom spelarnas utveckling.
Mm.
Men jag tror att jag är tydlig. Jag tror att jag är detaljerad. Alltså noggrann med detaljerna. Och förhoppningsvis att jag kan väl gjuta lite energi också i spelarna runt om er. Och som person, mycket energi. Jag skulle väl ljuga om jag säger att jag alltid är på topp. Liksom. Jag har mina dagar
så är det
upp
så
och ner alla. För alla. Liksom. Men jag är verkligen upp och ner.
Mm. Det var en intressant synvinkel där du sa att nu är du inte lagtränare utan Hur sa du?
Ja, men spelutvecklare. Jobbar ju bara med utbildning, precis.
Hur olika jobbar man med båda jobben? Fattar du vad jag menar? Mm. Jobbar du på olika sätt eller är det snarare likt?
Alltså det skiljer sig ingenting gentemot hur det hade ett lag. Mm. Alltså jag baserar inte mina träningar på något annat sätt, utan vi jobbar liksom med det vi gör i Foucha, att vi jobbar bara med liksom spelarnas individuella utveckling. Och det har jag gjort egentligen med mina lag också. Men i mina lag så har man ju kunnat liksom bygga lagen och alltså bygga en sammanslutning och kopplat in kollektiv taktik. Men det har ju vi aldrig tränat på i mina lag. Utan vi har hela tiden lagt fokus på att höja spelarnas kunskaper i träning. Mm. Så att det är egentligen inte så mycket. Alltså vi jobbar med att utbilda spelarna. Mm. Men vi jobbar inte med laget. Mm. Någonting.
Men vi kan ju gå igenom din karriär först som spelare och som tränare innan vi kommer in på det heta ämnet svensk fotboll. Då. Mm. Hur var du som spelare och hur såg din spelarkarriär ut?
Väldigt, vad ska man säga, individualistisk. Okay. Det måste jag ändå säga. Ja.
Ingen ledare?
Jo, det tror jag. Men alltså jag gillar att behålla bollen. Liksom. Och sen var jag väl relativt kreativ. Och lat defensivt.
Mm. Det låter lite som är lat defensivt i alla fall. Det är inte min styrka.
Ja, okay, ja.
Men jag hade så här, jag började som anfallsspelare när jag var typ 9-10. Och sen så har man liksom klättrat neråt. Så sista åren där, så var man typ vänsterback eller back.
Ja, exakt. Det är som mig. Jag har gått från anfall till målvakt nu.
Okay.
Ja, ja. Vi har ett division 7-lag och vi ska göra en liten serie av det. Tänkt. Vi får se om det blir av nu. Men jag hoppas det. Mm. Att jag är 25 år gammal. Är det för sent att bli målvakt?
Ja, grymt. Ja. Då har du fötterna i alla fall.
Ja, men precis. Mm. Och det är en liten inspiration från Malcolm Nilsson Säkvist. Han började att stå i mål när var 17.
Ja, 17 så sent.
Ja. Okay. Och han tog sig hela vägen upp till Allsvenskan. Och nu är det inte så att jag ska göra det, men det kan vara kul att se hur mycket man kan utvecklas på så kort tid.
Ja, ja. Spännande.
Ja. Så det är ett roligt steg. Men det är vanligt att många tar det här klivet ner från anfall till back och allt vad det är.
Ja, men var det inte Manuel Neuer som spelade? Han spelade ute fram till 13-14. Och kolla på hans fötter liksom. Han är ju som en spelande mittback. Liksom. Mm.
Mm. Lewandowski körde tvärtom. Han gick från mittback.
Ja, men faller. Exakt. Ja. Det finns några sådana case.
Ja. Ja.
Hur länge spelade du fotboll?
Fram tills jag var 17.
Mm. Och vad var det som gjorde att du slutade?
Nej, men jag ruttnade. Jag tröttnade. Man insåg väl på slutet att man inte skulle bli någonting heller. Och då tror jag liksom den där glöden försvann lite. Samtidigt som man har också tänkt mycket på liksom, det var en del saker som man såg under den perioden liksom, som man ville förändra. Och just det här att varje tränare kanske har fokus på laget hela tiden istället för att utbilda oss individuellt. Mm. Och fel spelare som också kanske såg hade potentialet kunna bli någonting var inte de vi prioriterade. Det var inte de vi satsade på. Och inte för att säga att jag var en av dem. Men ja, det fanns delar där som man kände att det här går att göra bättre. Sen var det inte så väl planerat att jag skulle bli tränare. Det blev så att jag blev tränare. Men jag hade tänkt på det över tid. Liksom. Att man skulle kunna förändra de delarna. Mm.
Var du tränare direkt efter? Alltså vid 17 års åldern? Eller tog du ett sabbatsår?
Det var typ något halvår och sådär som jag... inte gjorde så mycket mer än att gå i skolan liksom. Mm. Och sen blev man tränare.
Vad tog du för typ av lag då?
Då började jag som assisterande i IFK Stocksund för 10-årslag. Så gick jag där typ ett år och sen så tog jag över det laget. Och sen var jag helt fast.
Mm. Vi satt och pratade med Kiss Falodi tidigare, förra året var det till och med, fan vad lång tid
det tar. Tidigare, det är länge sedan.
Ja, det är länge sedan nu. Men jag kommer ihåg att han berättade en intressant grej som inte vi utifrån, som inte är tränare, behöver tänka på. Och det är kring föräldrarna, hur man hanterar dem, just när man är ungdomstränare. Jag märker att du skrattar direkt. Är det en stor grej att behöva hantera?
Ja, alltså tyvärr är det ju det liksom. Och klubbarna behöver få verktyg att kunna liksom sätta emot och vara tydligare mot föräldrarna och begränsa föräldrarna. Tyvärr så har vi media som liksom har en stor makt och de skrämmer en del klubbar, vilket gör att klubbarna inte vågar sätta ner foten fullt ut. Och då tar en del föräldrar över och då blir det pannkaka för båda delar. Så att alltså jag och många av mina vänner som jag haft som föräldrar och har dem som vän förmodligen resten av livet. Liksom. Men sen finns det då som kan ställa till det enormt mycket. Och för sina barn framförallt. Så att, ja, det är ett jätteproblem. Mm.
Hur jobbar man kring det? Och vad är det typ det jobbigaste som... Alltså hur mycket involverar de sig själva? Alltså enormt antar jag då.
Ja, det gör de. Alltså de vill ju gärna påverka för sina barn. Liksom. Och det förstår man med all rätt. Men ofta så blir det inte rätt. Det blir liksom inte... Ja, det blir mycket känslor och alla tänker väl kanske, inte alla, men en del tänker på sina barn och vill göra det bästa för sina barn. Och då blir det kanske inte det bästa för laget och klubban och egentligen för sina barn i slutändan heller. Mm. Så men, att man har ju sett allt möjligt, tyvärr.
Men är det att de tänker att min son ska bli, eller dotter, ska bli bäst i världen? Att varför startar den inte och allt vad det är? Eller är det att... De kanske söker glädjen, att de vill att barnen ska ha mer glädje. Vad är det som de tänker sig självvis inom?
Nej, men alltså, på viss del så förstår man det. För jag har också sett fall där det varit liksom rent av för jävligt. Mm. Alltså hur man har behandlat barn. Mm. Så att, jag förstår ju att man vill ju liksom att det ska bli så bra som möjligt för ens barn. Det är inga konstigheter. Och där kanske en del klubbar behöver vara mer tydliga liksom, i vad det är för typ av verksamhet man har. Liksom. Mm. Och jag tror att Peter till exempel, han är ju väldigt duktig där liksom, att kunna hantera föräldrar och tydlig direkt från början. Och hård, säkert. Mm. När det...
One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det gäller. Så att det där kan nog variera. Det kan vara allt ifrån att föräldrar vill gå in och bara skapa egna fördelar till att man känner känslomässigt att men nu fick min son lite mindre speltid där eller på fel position. Eller... Det är väldigt mycket känslor som är inblandat. Liksom. Mm. Och det är farligt.
Mm. Var det så direkt när du började som tränare?
Ja,
det, var... det måste ju det vara jobbigt som en 17-åring då och få bemöta det alltså direkt. Det måste vara skittufft, eller?
Ja, första året där var det var oerhört lärorikt. Alltså. Ja. Men det kom ju lite som en käftsmäll, för man tänkte ju liksom att jag var inte huvudtränare där innan. Jag blev ju huvudtränare sen. Och när jag var assisterande så fick man ju inte se allt det där. Liksom. Utan jag var bara en glad gubbe som hängde med. Men sen kom mycket. Och sen har man lärt sig hantera det på vägen. Liksom.
Vet du om det är så att det är vi i Sverige som är jävligt dåliga på det här? Eller är det ett problem globalt över hela världen?
Det är ett problem globalt över hela världen. Mm. Sen tror jag att vi är sämre på att hantera det. Mm. Därför att klubbarna, dels så involverar vi föräldrarna kanske lite för mycket i lagen och i all verksamhet. Därför att vi inte har resurserna för att liksom... Sätta dit en lagledare. Det blir oftast lagledaren som blir tränare. Mm. Klubbarna utomlands, de har ju de resurserna. Så de behöver inte involvera föräldrarna. Och vissa klubbar, de stänger ju... Släpper inte ens in föräldrarna på deras anläggningar. Därför att de kommer in och vill tycka och tänka och ha synpunkter och sådär. Mm. Och då kan det paja.
Har det varit så genomgående i alla dina klubbar du har varit i?
Nej, inte alla, men många. Mm. Alltså när jag varit i Ajax och Schalke så har det varit så. Och när jag har varit nere i Atletico Madrid likadant. Och sen vissa klubbar i Japan liksom. Mm.
Hur länge var du i Stocksund?
Jag var där i 2 perioder. Så jag var där i 2 år. Och sen så gick jag över till Scholl med vänner och sen tillbaka 2 år. Och sen gick jag vidare. Mm.
Vad hände efter Stocksund då? Är det då du kommer till Djurgården?
Då kom jag till Djurgården, ja. Precis.
Vad var stora skillnaden på en elitklubb och, nu vill jag inte trycka ner Stocksund och Djursholm här, men övriga klubbar?
Alltså det som var grejen med Stocksund som var så roligt i början var att han som grundade Stocksund, Karsten Inde, hade som målsättning att man skulle vara liksom bäst i varje kull och erbjuda de bästa med den där fotbollsutbildningen. Och det var det som liksom lockande också. Så att där var det var en väldigt lärorik och inspirerande miljö. Jag tyckte inte att det som var skillnaden mellan Stocksund då och Djurgården då, det var liksom att det var, alltså Djurgården är ju stort liksom. Det är en stor klubb. Och de har så mycket mer, alltså de är professionella på alla plan. Men visionerna kanske var detsamma.
Hur är det förutsättningsmässigt för en tränare i klubbarna? Får man tillräckligt med träningsyta, bra tider? Hur funkar det med sånt?
Jag tyckte det var klockrent, alltså i Johan i alla fall. Nu vet jag att deras tält har fallit ner.
Hjorthagen.
Eller? Ja, precis. Ja. Men då hade de ju Hjorthagens tält där som var grymt. Och det var aldrig några problem med tider för ett akademilag då. Så att faciliteterna var på plats. Så där gick det inte att klaga någonting på. Mm. Och ute i Stocksund så har de ju byggt lite planer och sådär. Så där fanns det också ytor.
Mm. Tror du att det är ett ganska stort problem för oss i Sverige? Alltså vi har ju ett mörkt och kallt halvår. Tror du att vi skulle behöva mer faciliteter för det halvåret? Jag tänker Vinnahallen i Bosön, Hjorthagen fanns. Det finns tält på Grimsta, men sen
Nacka
vet jag,
har väl
Nacka,
också.
Spånga har en inomhusplan, men sen vet jag inte om det finns så mycket mer.
Nej, vi skulle behöva fler planer, fler hallar, helt klart. Men jag tror inte, eller det är inte det största problemet till varför vi har hamnat i svensk fotboll. Mm. Det är andra faktorer. Det är nog lite för stor debatt där. Men alltså, det är klart att AIK skulle behöva en egen hall liksom, för deras ungdomssida. Och likadant med Djurgården nu. Så stora som de är. De måste få hjälp från kommunen och från staten. Helt klart.
Och det känns som en ganska... I och med att man har massa andra frågor att stå i. Så det känns som att det är en boll som är ganska långt ifrån. Den frågan.
Jag är för dåligt insatt. Ja. Men jag tror att vi har alla möjligheter. Och jag tror inte vi ska försöka skylla ifrån oss på någon. Utan det går att sätta upp en fotbollsplan. Så att... Vi får försöka lösa det.
Efter Djurgården då startar ett ganska intressant projekt. Skulle du vilja berätta om det?
Precis, då startade vi upp Stockholm Juniors heter det då. Som var en elitförberedande fotbollsutbildning. Det är sagt att vi skulle just elitförbereda spelare för elitspel. Och då hade vi ett 2009-lag som var stomme från Djurgården som jag hade. Som vi kickade igång, det var det i 2 till 3 år.
Grundtanken är då alltså att forma spelare och inte kanske, du får rätta mig om jag har fel, och inte kanske vinna tabellerna och skapa ett lag som kommer vinna den här säsongen, utan här utvecklar vi spelare.
Ja, och det har det alltid varit och vi tror liksom att det bästa sättet för att nå resultat, det är ju liksom att utveckla spelarna individuellt. Därför då höjer vi laget, vi förbättrar laget. Blir laget bättre, presterar vi bättre så gör vi bättre resultat. Och det där har man hört lite i Sverige också. Men vi lägger fokus på resultat och sådär. Vi utvecklar inte spelare. Nej, vi utbildar inte spelare, det gör vi inte. Men om vi ser till att utbilda spelare och gör det på rätt sätt så kommer vi göra resultat. Punkt slut. Och resultatkrav, det finns utan oss. Alltså presterar du inte, gör du inte resultat i Barcelona eller i Ajax, då får du sparken som tränare på ungdomssidan. Så att det där sitter hand i hand. Och vår målsättning var att få fram fotbollsspelare. till högsta nivå. Till vårt landslag och till de största ligorna utomlands. Och att den fotbollsutbildningen som vi skulle erbjuda skulle vara i nivå av det man kunde få utomlands. Mm.
Det här måste ju vara alltså ta år av planering. Hur gick ni tillväga?
Nej, det gick snabbt.
Det gjorde det. Ja, det låter alltså, som en sjuk grej att starta en klubb. Alltså, ja. Med så höga målsättningar. Nu måste ju ta tid.
Nej, det gick rätt snabbt.
Okay.
Alltså, egentligen så är det ju den liksom visionen som jag alltid haft. Mm. Alltså, som jag har försökt implementera i klubbarna. Och det har ju inte varit superlätt kanske. Så att det var ju liksom... Jag gick ju runt och tänkte på det där länge innan jag startade. Det var inte bara något år innan eller ett halvår innan, utan det där har legat i baktanken länge. Och inte det att starta klubb, men att kunna göra det bästa möjliga. Att kunna liksom verkligen se till att spelarna får de förutsättningarna som krävs för att nå hela vägen. Det har varit visionen liksom.
Jag antar att din tanke kring hur man bedriver ett fotbollslag är ganska omtyckt med tanke på att stommen från Djurgården hängde med till det här projektet.
Mm.
Eller hur? Det måste ju vara så. Spelarna lär ju uppskatta det med andra ord.
Ja, jo, de tyckte det var bra. Och sen var det vissa som inte tyckte det var bra heller.
Mm.
Men de gillade det, tror jag.
Mm.
Ja. Sen blir det ju lätt, liksom, när man tränar i en klubb så binder man ju band till spelarna också, så att vi hade en bra sammansättning.
Mm. Hur gick det i seriespelet för det här laget? Jag har för dålig koll för att kunna säga vad jag tycker och tänker. Men ja. Hur gick det för det här laget?
Alltså sankta nu så räknar man ju inte några resultat. Mm. Utan det är bara vänskapsmatcher. Så där kommer jag tror att vi... Alltså jag tror, utan att exakt säga, men jag tror att vi vann alla matcher. Och jag vågar inte svara på exakta... siffror så.
Jag tror jag läste om målskillnaden var typ 142-11 eller något sånt i Sanktan det året.
Ja,
ja,
det är möjligt.
Det är helt okej. Okay.
11 insläppta minns jag i alla fall, men sen var det typ 142 gjorde eller något sånt, tror jag. Så,
nej, men vi var bra.
Mm.
De var bra.
Mm.
Vad var det som hände liksom? Var det på grund av corona som det är? Eller vad hände där?
Alltså om man ska dra riktigt liksom långa, eller... Bara för att dra det kort så var det väl att jag åt en aknemedicin. Och det här var långt innan jag hade akne. Alltså, och så åt jag medicin för det och jag blev helt, helt slut. Och det orsakade att jag egentligen typ gick in i väggen, om man ska säga.
Okay.
Och det där blev bara mer och mer och mer och större. Så att sista året med juniors, då var jag liksom helt borta. Jag kunde faktiskt inte jobba. Och sen har jag varit borta i 2-3 år.
Okej.
Okay. Så det var egentligen grunden till det ansvaret som jag hade kunde inte jag utföra. Och då kände vi att vi monterade ner det.
Hur var den perioden du som gillade att arbeta? Och var sysselsatt att du verkligen kände dig trasig och inte kunde göra det?
Nej, det var skitfrustrerande alltså. Det var hemskt alltså.
Ja.
Just för att av den anledningen som du säger liksom, att man... Dels tycker det är kul att jobba och vara igång liksom. Och sen så vill man ju driva det där. Men jag var helt borta.
Mm.
Så att, och svårt att förklara. Men nu är det mycket bättre. Mm. Mycket bättre.
Skönt att höra.
Ja, verkligen.
Jävla skönt.
Verkligen.
Jag vet inte exakt när du började med individuell träning för de här A-lagsspelarna. Felix Beijmo, Jökeres hörde att du tränat även mer. När började du med den biten? Och hur blir man liksom bra på detaljnivå med just de typerna av spelarna?
Ja.
Det krävs många år.
Ja, alltså jag vill inte gå in och liksom prata om vilka spelare jag har tränat eller så här. Det får stå för dem liksom, om de väljer. Men just individuell träning för elitspelare, det är också jäkligt kul alltså. Och det jag försöker göra, eller har gjort, är att man försöker göra en grundligare analys av varje spelare. För att försöka identifiera, okej, vad är det jag kan tillföra för att han ska verkligen komma upp på en högre nivå. Och då kan det vara allt ifrån att man behöver liksom spetsa till någonting. Eller att man behöver höja någon grund. Liksom, någon grund som inte sitter. Oftast är det att man spetsar till någonting. Som för en anfallsspelare, olika avslutstekniker. Eller det felvända spelet. Eller vad det nu kan vara. Men egenskaper som är riktade utifrån ens position. chans. Liksom.
Mm. För en anfallsspelare, vad är det viktigaste kring en avslutsförmåga? Alltså vilket typ av avslut skulle du säga?
Då är det ju liksom just vilken avslutsteknik. Eller?
Ja.
Ja, bra fråga. Pendelskott skulle jag säga. Alltså vanliga liksom vriskskott.
Ja.
Från relativt långa distanser. Inte för långt, men runt straffområdet.
Mm. Okay.
Som du kan styra utan att skottlinjerna blir snea. Så fort skottlinjerna går inifrån och ut så kan motståndaren eller målvakten nå bollen lättare. Så det man helst vill göra är att se till att antingen så går skottlinjen utifrån och in eller så är den rak så att den inte når målvakten. Det är användbart. Och sen avslut på ett tillslag. Alltså innanför boxen liksom. Det har man jobbat mycket med.
Hur mycket skiljer det sig från position till position kring vilka spetsegenskaper man ska jobba med?
Mycket.
Mycket?
Ja, ja väldigt mycket alltså. Alltså typ en mittback så...
Ja, då är, inte
då är liksom avslutstekniker kanske helt icke-funktionellt liksom. Så det är ingenting som vi ska jobba med. Men det individuella försvarsspelet kan vara mer primärt liksom. Hur du ska försvara mot en felvänd anfall eller en anfall från vinkel. Ja, duellspel, vad det nu kan vara.
Det är rätt intressant med individuell träning. För spelaren spelar ju ett lag. Men det är nästan så att man vässar till den här spelaren så att han ska vara ännu bättre i laget. Men hur tänker man kring individuell träning samtidigt som att han ska bli bättre i ett lag?
Ja, alltså hur man lägger upp träningen för laget, eller? Nej, men det är ju precis alltså det, eller som jag har gjort. Eller?
Ja, men precis som du.
Ja. Ja, men jag har ju försökt göra liksom en mer grundlig analys av spelaren. Och identifiera vad är det han behöver liksom för att verkligen ta nästa kliv. Liksom alla de kvaliteterna och det kunnandet ska man kunna implementera till en lagmodell. Så. Och då vill man gärna se till att man kopplar in matchsammanhang liksom i träningen så att det inte blir för isolerat. Alltså att du får en igenkänning till det vi gör. Och då ja, helst också att det finns beslutsfattning i det man gör.
Jag tänkte kolla bara gällande kring där som jag var inne på med hur mycket det skiljer sig kring alla positioner och vad man ska vässa på. Jag tänker, alltså är det möjligt att vara bra på att kunna allting? Jag menar alltså som individuell tränare då att så här, jag är bra på att slipa på en mittback, bra på en anfallare ytter eller sådär.
Alltså just som tränare?
Som tränare.
Jag tror att man har vissa områden som man är bättre på än andra.
Ja,
alltså som en spelare. Så det var ju en bra fråga. Alltså. Sen så måste man ju se till att ha en generell liksom, kunskap. Om man ska kunna utbilda alla spelare oavsett position. Liksom. Men jag tror alltid att man har vissa styrkor som tränare. Liksom. Om det är nu avslutstekniker eller om det är mot en spel offensivt, defensivt eller vad det nu kan vara. Så man har vissa kvaliteter som är starkare.
Vilka är de främsta egenskaperna jag skulle säga att en fotbollsspelare generellt behöver i dagens... alltså i Sverige tänker jag...
alla 11 platser då, eller?
Ja, eller jag tänker också så här, vilken typ av...
Den absolut viktigaste egenskapen som vi pratar för lite om, det är spelintelligensen, liksom. Alltså, smartnessen. Det är A och O i fotboll. Alltså, för det handlar om att ta beslut och rätt beslut och kunna uppfatta spelet på rätt sätt. I och med att det är en lagsport. Vi spelar 11 mot 11. Och det är oerhört många beslut som man måste kunna förhålla sig till. Och förhålla sig till en lagtaktik. Så att smartness är den absolut viktigaste delen. Vi har pratat mycket om teknik i svensk fotboll. Liksom.
Men typ första touch och...
Ja, och där tycker jag liksom att... vi ligger helt klart efter tekniskt. Liksom, vilken teknik vi lär ut och hur vi lär ut den för att verkligen... skapa slutprodukter till spelarna. Men jag skulle säga att det som skiljer oss, om man kollar på matchen mot Portugal och Sverige, så kan ju spelarna i Portugal se bättre ut tekniskt. De ser ju bättre ut tekniskt. Men jag tror att grundproblemet är att svenska spelarna inte är tillräckligt orienterade och tillräckligt kreativa och smarta i hur de ska förbereda sig för att lösa varje situation. Vilket gör att det ser svårt ut, för att de kan inte koppla sin taktik till sin teknik. Förstår du vad jag menar?
Ja, absolut.
Och det där, bara för att dra ett exempel, skulle man sätta upp en triangel med svenska spelare. Och alla spelar runt, bollen runt. Man bara jobbar med första touchen. Och sen sätter man upp en triangel med portugisiska spelare eller spanska. Då skulle det inte skilja sig så mycket. Men börjar du sätta in en försvarare.
En gubbe i mitten.
Ja, som börjar stänga passningslinjer. Alltså stänga liksom vart bollen ska flyttas och så. Då kommer vi börja märka att de svenska spelarna har problem.
Mm.
Därför att vi inte är tillräckligt smarta på att uppfatta spelet och förstå okej, där är den passningslinjen öppen, jag kan värdera. Alltså, förstår ni vad jag menar?
Mm. Ja, men det var någonting jag tänkte på också. Det var därför jag undrade just för att smartnessen där, jag tänkte liksom bedömningsförmågan, för att man kan ju slipa på vad, alltså du kan slipa på hur du ska slå inlägget, men när du ska välja att göra det. Mm. Till exempel om det är en högerback och du ska slå ett inlägg. Mm. Så vilket typ av inlägg ska du använda i den här situationen och när? Alltså det blir alltid en bedömning för spelaren att den kanske kan utföra just den egenskapen, men när den ska välja och vilken.
Exakt. Och vad var frågan? Förlåt.
Ja, det var ingen fråga. Nej, men jag bollade upp det. Ja, ett konstaterande just kring smartnessen.
Ja. Det är helt rätt. Och då måste vi se till att ha träningsmetoder som gör att vi kan koppla vår liksom, teknik till vår taktik. Att spelarna verkligen kan använda sin teknik i matchen. Och det här tränar vi inte på i Sverige.
Nej.
Alltså går man ner och kollar på många ungdomslag så kan man jobba med isolerad teknik. Kona till kona, kona till kona. Och det behöver inte vara fel. Men det gäller att kunna överföra den. Få spelarna att överföra den till matchen.
Mm.
Och där finns det olika metoder, träningsmetoder som vi använder oss av.
Vad tror du är den stora boven till att vi faktiskt är så långt efter? Är det utbildarna som inte är på samma nivå som det är i alla andra länder? Alltså att spelarna får inte den utbildningen som de i Portugal får?
Ja, så är det. Ja. Nu har inte jag varit och besökt Portugal precis.
Nej.
Men fotbollsutbildningen i de här främsta fotbollsnationerna är liksom högkvalificerat och den ligger extremt långt före den svenska. Så att vår debatt har ju hela tiden legat på liksom, ska vi nivåindela, selektera eller ska vi inte tävla? Och inte liksom på hur skapar vi den bästa fotbollsutbildningen och erbjuder den till så många som möjligt utifrån sin nivå så tidigt som möjligt. Det är liksom det största problemet för svensk fotboll skulle jag säga.
Jag har fått den här känslan att man är mycket mer stolt i, jag ska inte lyfta upp för många exempel, men i Danmark är man mer stolt av att vara en ungdomsakademitränare än vad man är i Sverige. Tror du att det är en väldigt stor anledning?
Det tror jag absolut.
Ja.
Alltså det som man har sett nu på slutet och som jag också har identifierat, det är ju liksom att vi har tappat engagemanget.
Mm.
Alltså för 10 år sedan när jag började, eller 12 år sedan där, då fanns ett engagemang. Man åkte ner på liksom inofficiella SM i Hallör. Det var liksom fullt med lag och det var coolt att liksom tävla. Alla, många ville bli tränare. Mm. För det var liksom, det fanns en status att kunna liksom bidra och gå långt i tävlingar och sådär. Och det har vi tappat.
Mm.
Och då behöver vi, om vi vill liksom se till att få in bra människor till att bli ledare, då behöver vi nog höja upp det engagemanget än mer. För att liksom få upp statusen på yrket. Som det är i Spanien.
Mm.
Eller i Tyskland. Eller i Danmark. Så det tror jag är en faktor. Helt klart.
Mm.
Men jag tycker engagemanget överlag också. Det känns hela tiden som vi alltid i Sverige jämför oss med Norge och Danmark. Men vi skulle lika gärna kunna mäta oss med Holland, Portugal, alltså Belgien. Vad finns det mer? Alltså varför inte sikta mot ännu högre än just våra grannländer?
Alltså. Jag kan inte förstå varför vi ska ingå i en tävling om vi inte har möjligheten att vinna.
Mm.
Alltså vi ingår väl i en tävling för att kunna vinna.
Mm.
Just nu så liksom ingår vi inte ens i tävlingen.
Nej.
Och vi går inte in med insikten att vi ska kunna vinna. Men det är klart vi har alla möjligheter för att kunna ta en medalj eller gå och vinna. Nej, men ett mästerskap. Tror jag i alla
fall. Nej, men nu är det ju bara att vi ska jogga i kapp hela tiden.
Ja, och liksom om man tittar, bevisligen så går det liksom. När Kroatien kan gå till VM-finalen.
Exakt, där är ett exempel.
Belgien kan gå till.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Var de gott semifinal, VM-final. Portugal lika så. Så att det är klart att det går.
Det är väl också ett problem att så fort det blir bra tränare i Sverige så ska man ju klättra och då ska man ju förbi ungdomsfotboll och man ska helst upp på en sån hög nivå som möjligt. Jag kan ju tänka mig att det skulle bli så himla mycket bättre om vi hade bra tränare tidigt i spelarnas fotbollskarriär. Är det också en grej vi saknar?
Ja, absolut. Ja. Fler tränare, bättre tränare. Och sen är frågan hur vi skapar det liksom. Ni var inne på en viktig faktor. Höja statusen liksom. Upp med engagemanget. Se till att fler vill bli tränare. Se till att kvalificera våra tränarutbildningar ännu mer. För de är för dåliga från förbundets sida.
Vad är det mer än engagemang som saknas? Alltså när det gäller att höja statusen då och få bättre tränare. Alltså är det bara engagemang som
gör för att få in fler tränare?
Ja, och fler och mer utbildade tränare.
Alltså, det där är en komplex fråga alltså. Men jag har tänkt på just det här med att jag tror verkligen att vi skulle må bra av att ta tillbaka liksom tävlingssammanhang, tävlingar, seriespel, den delen, för det kommer liksom höja upp den här edgen liksom runt fotbollen tror jag på ungdomssidan. Och de föräldrarna som vi har haft problem med, som inte klarar av eller som liksom ställer till det, de får vi hantera. Vi kan liksom inte bara ta bort vinna eller förluster liksom. Nej, bara för att vi har några som inte kan sköta sig. Då får vi hantera dem. Tror jag är lösningen i alla fall. Men det är en komplex fråga alltså.
Sen undrar jag lite, vad tycker du, vi var väl lite inne på det, vad vi ska fostra för typ av spelartyp, men det finns ju tydliga liksom olika, alltså du har ju, Spanien har ju de här passningstekniska spelarna, i England har du väl lite med Brexit, alltså den typen av hårda mittfältare. I Sverige, vad ska vi ha för tydlig alltså spelaregenskaper? För jag tänker, i Spanien, de köper ju bara in sina anfallare. Eller i England ofta också, de köper in Haaland, de köper in. Varför kan inte vi hitta någon sån här, vi ska utbilda så mycket anfall.
Ja,
identiteten. Ja, vad ska vi ha i Sverige tycker du? Eller vad har vi haft?
Vi kommer lansera en identitet i vårt bolag Fouch, alltså som vi tror är lampa för svensk fotboll. Där har vi listat liksom dels ett spelsätt som vi tror skulle gynna svensk fotboll och sen kvaliteter som krävs för att liksom uppnå det spelsättet. Vi har ju tidigare liksom varit ett starkt kollektiv och det tror jag att vi ska behålla. Och liksom inte ta bort. Det är liksom, sitter i vår kultur. Så det tror jag man ska behålla. Sen ska man försöka förnya och addera det. På olika sätt. Och då tror jag att vi ska försöka addera en snabbare fotboll. En kombinationsrik fotboll. Jag tror att vi ska försöka se till att bygga fram fler försvarsspelare. Försvarsgestalter. Som verkligen kan försvara. Det hade vi för 20 år sedan med Olof Mellberg och Johan.
Det saknas nu.
Det saknas nu. Nu har vi inte liksom försvarsspelare som har liksom det individuella försvarsspelet att kunna försvara. Och att fotbollen blir omställningsinriktad. Jag tror inte att vi ska liksom helt kopiera någon annans modell. Liksom att ta in det spanska och försöka implementera det i svenska. Vi måste liksom utgå från vad kan funka i svensk fotboll med vår kultur i Sverige. Behålla grundidén och sen förnyar vi identiteten därifrån, tror jag. Och då tror jag igen då, de egenskaperna som krävs. Jag tror att spelarna ska bli lagspelande individualister. Jag tror att man ska forma tvåvägsspelare som kan både liksom anfalla och försvara. Oavsett position. Alltså oavsett om du försvarar eller anfallare, du ska kunna båda. Jag tror att spelarna ska bli mer passningsorienterade, men orienterade i att kunna kombinera, just för att kunna skapa den här kombinationsrika fotbollen. Och sen har jag listat några till som vi sen kommer släppa. Men det var lite smått.
Mm. Ja. Ja, men det var bra, du säger som ja. Vi kommer släppa, berätta om det. Vi har inte gått vidare i karriären, vi hamnade på något helt annat. Berätta gärna om det du säger när vi kommer släppa det. Vad är vi för något?
Vi är Fouch då, som är ett nystartat utvecklingscenter inom fotboll.
Mm.
Och vi har egentligen startat det för att vi vill rent ut sagt förändra svensk fotboll. Och se till att unga spelare får liksom en kvalificerad utbildning. En utbildning som ska vara av nivå av det man kan få utomlands.
Mm.
Och man ska få det i tid och man ska få det i övertid. Och sen vill vi liksom höja liksom utbildningsnivån på alla plan. Så vi vill liksom förbättra tränarutbildningar, förbättra utbildningar för klubbar och liksom sprida kunskap för att liksom höja svensk fotboll. Kortfattat.
Ja, jag tänkte en stor del där som du nämnde var ju det här kombinationsspelet. Jag antar att ni ska lansera det där.
Mm.
I kombinationsspelet just då, det kommer ju appliceras i många olika delar också. Men just det här, det krävs ju bollmottagning. Hur ska du göra det där? Mm. Alltså hur djupt går man in? Det är klart att man kan säga kombinationsspel. Nu tar jag bara det som exempel. Men hur djupt går man in i när man är inne och ser? Eller om man vill träna och se, hur djupt går man in i en sån grej till exempel?
Just kombinationsspel är det så?
Ja.
Nej, men på detaljnivå. Alltså vad vi är ute efter, vad liksom, vi försöker liksom få spelarna att förstå vad vi ska göra när vi kombinerar liksom, till exempel. Men det är tydliga detaljer liksom som ska underlätta och se till att vi kan få ett effektivt passningsspel, ett effektivt kombinationsspel. Så att vi går in väldigt djupt.
Mm. Och det var ungdomsspelare som ni jobbar med då?
Ja, ja. Exakt. Att barn, alltså vi startar från att de är 7 till och med.
Mm.
Och sen ska det där byggas uppåt liksom. Men det är ingenting som, alltså det här sker, man fortsätter att spela kvar i sin klubb.
Mm.
Och vår ambition är att liksom bredda det här konceptet runt om i Stockholm och sen vidare i Sverige.
Mm. Och om man lyssnar och känner sig intresserad, hur hittar man det här?
Då kan man ta kontakt med mig via Instagram, så finns mitt telefonnummer. Mm. Fouch_football_education.
Snyggt.
Ja, men jag vill höra faktiskt en djupare kring, alltså det är ju verkligen ett stort problem med planbristen när jag tänker på trånga ytor.
Mm.
Vi kan väl kanske koppla det lite till hur ni har det. Jag vet inte, har ni 11, jobbar ni på 11, när, vid vilken ålder jobbar ni på 11 man, eller gör ni det?
I träning?
Ja.
Alltså vi har dem så små så att vi behöver absolut inte ha så stora ytor alltså. Men jag tror inte att de är, alltså någonstans när det är 14-15 så behöver vi liksom ha större ytor för att kunna träna in rätt format liksom. Alltså ju äldre de blir, desto liksom större blir numerären i träning. Alltså du ska träna 5-4 eller 6-5 liksom, och jobba med förståelsen där liksom. Och kanske inte 1-2, 1-1, 3-2. De här enskilda situationerna som vi börjar med. Liksom. Så då krävs det. Men inte innan det. Okay. Inte innan det 14-15.
Ja. Men tycker du det generellt är ett problem att vi är för dåliga på det långa spelet i Sverige?
Det långa passningsspelet?
Ja.
Ja.
Mm.
Och det korta. Alltså passningsspelet generellt skulle jag säga att vi är långt efter.
Vad är vi dåliga på där då?
Dels är spelarna inte utbildade i hur vi ska utföra ett kontrollerat och rent passningsspel. Där det finns liksom olika principer som effektiviserar passningsspelet. En är ett exempel, och det kan ju låta väldigt lätt liksom. Men vi slår en passning med kvalitet. Och vad är kvalitet? Jo, att bollen inte studsar. Det är underspinn på bollen. Det är ingen sidospinn på bollen. Så fort bollen studsar så kommer vi tappa kontroll på bollen. Vi ger inte nästan medspelare möjlighet att kunna ta emot bollen. Nästa del är liksom, var ska jag spela bollen på? Och det kommer variera beroende på situation. Är min spelare liksom halvt rättvän? Ja, men då spelar jag på den bortre. För att han ska kunna ta den framåt och bakåt. Olika vinklar. Och sen ska allt det här byggas på. Så att vi måste ge liksom spelarna verktygen fara, och det tror jag inte att vi har just nu.
Nej, det är någonting man aldrig liksom fört. Alltså, om jag kollar tillbaka på min tid när jag spelade, det är inget man har fått lära sig att slå på den bortre foten om han är i den här sitsen. Eller...
Nej.
Så djupt går vi inte.
Nej.
Det upplever jag också.
Ja.
Och det är ju som du säger, man sätter ju sin medspelare i sämre sits om man slår en studspass eller på fel fot och vid fel läge.
Ja.
Så är det ju.
Exakt. Precis så är det.
Men det är därför det är så intressant med konstgräsfrågan också, för att jag fick bara, alltså, jag har inte varit så insatt tidigare, men det har börjat komma mer och mer liksom, under årets gång skulle jag säga. Och jag hörde en grej att i Barcelona så tränar man ju på konstgräs fram till man är 15-16, är det inte så?
Ja, men det är många akademier, Thomas. Mm.
Varför är det så stort, alltså jag förstår väl att det kanske inte tillhör fotbollen konstgräs, men när man spelar ungdomsfotboll, varför är det ett stort problem att vi spelar på konstgräs? För så som du säger, när vi slår passningar på en dålig gräsåker istället, vi blir inte bättre fotbollsspelare.
Nej, då. Men det där tror jag bara, det är snedvriden debatt liksom. Att vi har lagt fokus på vilka format ska vi träna på, ska vi spela på, vilka spelformer, ska vi spela 7-manna när de är 13, 11, liksom, har vi tillräckliga faciliteter eller inte, eller ska vi spela på konstgräs? Det är inte där problemet ligger liksom. Problemet ligger i liksom vår utbildning, vår träning, vår kvalitet i träningen, den behöver liksom höja upp. Och då är frågan hur vi gör det. Liksom.
Mm. Ja, men det är det jag känner när jag känner att de här, alltså, dåliga gräsåkarna kommer upp i Allsvenskan. Vi kommer inte bli en bättre liga om de ser så dåliga ut som de gör faktiskt. Ja, men det är ju så, vi kommer inte bli bättre, för att det går inte att slå en rak bredsida utan att den blir dålig.
Nej, så är det ju.
Ja. Ja. Så det tycker jag, det är också ett, alltså jag tycker ändå att det är ett stort problem att vi fortfarande, alltså, säger att konstgräs är ett problem, fast det inte är det. Vi ser ju på, som jag återigen sa, med Barcelona, att de tränar inte på det, eller de tränar på det fram tills de är 16 bast. Lamine Yamal gör 2 A-lagsmatcher på gräs, gör mål direkt.
Mm.
Inga problem överhuvudtaget.
Men de flesta akademierna utomlands spelar på konstgräs.
Mm.
Vilka är det mer då? Vet du?
De som jag har varit besökt, alla spelar på konstgräs på ungdomssidan. Mm. Alltså i Tyskland, i Holland, jag är främst varit i Spanien.
Mm.
Där har alla spelat på konstgräs.
Men det är inget man får höra riktigt.
Nej, det känns som att ingen vet om det. Jag fick lära mig det för typ kanske 2-3 månader sedan.
Mm. Nej.
Det var då jag fick veta att alla akademi, eller främst Barcelona då, men fick jag reda.
Och då öppnar det upp för dig att fan, det kanske inte är konstgräset som är problemet med svensk fotboll.
Nej, eller hur? Nej, det var faktiskt sjukt för mig att höra. Ja.
Men vi kan ju gå in där. Vad är grundproblemet? Alltså, det är utbildningen.
Ja, det är fotbollsutbildningen liksom. Mm. Att vi behöver se till att dels från början ha liksom en tydlig utbildningsmodell som jag tror är gemensam för liksom många klubbar i svensk fotboll i hur vi ska utbilda. Och sen höja kunskapsnivån på våra tränare och få in fler tränare. Och sen se till att träningen och utbildningen tillges liksom i tid utifrån nivå och kunskap.
Vems bord ligger det på att införa på något sätt, tycker du? Är det klubbarnas eller är det högre makt? Alltså är det
SVFF? Nej, det är högre upp. Det är förbundets ansvar. Mm. Alltså, ja. Det har man ju sett i de här länderna som pratar om Tyskland nu. Då går ju liksom förbundet in och gör en reformering och gör en förändring liksom. Och ser till att liksom, nu ska vi satsa så här. Och sen sätter de tydliga riktlinjer för klubban att följa.
Du som har så stor passion för det här, hur skrattretande är det att vi förbundet kanske fokuserar mer på varfrågan fast vi alla har sagt nej till det? Och du känner så här, fan, nu har de fått ett nej, kan de släppa det och fokusera på faktiska problem?
Det är otroligt frustrerande.
Ja.
Svensk fotboll har inte tid med någon slags politik. Alltså att vi ska ha personer högt upp som ska försöka göra en karriär liksom och inte bidra till att svensk fotboll blir bättre.
Mm.
Utan nu ska svensk fotboll bli bättre. Och oavsett om vi implementerar VAR eller inte, så är inte det liksom som kommer ändra svensk fotboll för att fotbollen ska gå framåt i svensk fotboll. Så det är frustrerande.
Mm.
Vad känner du att du får något stöd överhuvudtaget kring när du drar igång dina projekt nu? Liksom att du verkligen brinner för, som du sa, med positionen. Alltså. Känner du att du jobbar emot vind på något sätt?
Vi får ett grymt bra stöd av alla föräldrar och spelare. Som jag tror också kanske känner den här frustrationen. Och klubban också. Alltså, vi vill ju verkligen vara en kraft för svensk fotboll.
Mm.
Och hjälpa liksom alla plan. Så att I början när vi kickade igång, då var det ett jäkla motstånd, för att vi hade sedan tidigare Stockholm Juniors, och där var vi väldigt liksom framåt och fick många bra spelare och liksom så. Så att då fanns det en rädsla att vi skulle starta upp en klubb igen, vilket vi inte kommer göra. Och nu har det lagt sig liksom. Så att jag tycker att vi har fått ett grymt stånd.
Vad är drömmarna och visionerna för dig personligen med projekten du har igång? Vad vill du uppnå?
Men alltså att vi verkligen ska kunna påverka svensk fotboll i rätt riktning och unga spelare. Och se till att liksom svensk fotboll blir bättre.
Mm.
Och jag tror att det här är liksom det effektivaste sättet att göra det. Alltså som vi gör nu. Där vi jobbar liksom med utbildning. Utbildning för spelare, för tränare, för ledare och för klubbar. Så sen liksom hur stort det här kommer bli och så, jag tror att det kommer bli stort. Mm. Sen får vi se.
Ja, det finns utbildning för ledare också, ser.
Ja, det kommer det finnas.
Ja, vad härligt.
Okay. Och vi kommer satsa lika mycket på att utbilda spelare som att utbilda tränare och ledare.
Mm. Fan vad kul att höra.
Ja, verkligen.
Ja, det där saknas. Det är det jag gillar med. Vi hade David Selin här och han var väldigt mycket inne på att filma sina träningar och liksom göra det här engagemanget kring att bli en tränare och en allsvensk tränare. Han visar klipp, han har en blogg hur han gör, lägger upp taktiker och allting. Så att han vill verkligen utbilda också genom att öppna upp, för att det finns ju andra klubbar i allsvenskan.
Han är öppen kring sina grejer för att förbättra grymt, ja. Branschen.
Det är bra. Ja. Istället för stängda träningar, man vet inte riktigt vad som händer. Så det är skitbra det där. Och är det bara för de som har en utbildning inom alltså, tränaryrket?
Nej, eller? Alltså det så kommer det ju vara främst för de som vi tar in i Fouch. Som ska vara etablerade tränare.
Mm.
Alltså de ska ju verkligen ge liksom full utbildning till. Och det här ska kunna vara liksom en bra plantskola att sen kunna gå vidare om man vill. Eller vara med och bygga det, alltså hela vägen. Om man nu verkligen vill bli en gedigen spelarutvecklare.
Mm.
Men oavsett, jag tror att oavsett om man väljer att bli en seniortränare eller vill bli liksom en ungdomstränare, så är det bra att se till att få liksom en grundlig kunskap om spelarutveckling. För den kommer man ha med sig på alla plan sen. Och den kommer vi ge.
Vad är det första man trycker på då?
Alltså för tränare tänker du?
Ja.
Nej, men det är att man får först lära sig liksom hela vårt koncept. Alltså vår fotbollsutbildning och vår träningsmetodik. Och sen liksom exakt hur vi jobbar i varje ålder. Och liksom detaljerat kring vad är liksom primärt för att vi ska utveckla den effektiva tekniken eller den individuella taktiken, alla områden för att utveckla spelarna individuellt.
Mm. Jag tycker du svarade lite halvt på den här, vi får se om det, vad du tycker om den. Men det här med att räkna poäng i seriespel och sånt,
ja.
Tycker du att man ska göra det?
Ja, det tycker jag. Därför att vi måste börja förbereda. Det är också liksom inte, nu handlar det inte bara om liksom utveckla fotbollsspelare, men jag tycker liksom det ingår lite i livet att tävla.
Mm.
Om vi liksom börjar väldigt sent att tävla, när ska vi liksom lära oss att tävla?
Mm.
Det tror jag inte är rätt sätt att liksom lära sig att tävla om vi börjar sent, utan jag tror att vi ska göra det så i tid liksom. Just att hantera med- och motgångar tror att man behöver börja göra tidigt för att sen kunna hantera det. Och jag tror man ska göra det, ja.
Jag har svårt att tänka, alltså när man själv spelade och den här serien, den fanns inte riktigt. Jag kommer ihåg att så fort vi spelade, vi kryssade mot sig, att vi kryssade mot Brommapojkarna och så kände man, shit, nu tappar vi en poäng på AIK. Och så satt man och scrollade sin serie så här, och shit, de kryssade mot AFC. Då får man ju lite geist och lite bränsle i sig för nästa match. Mm. Tappar man hela det perspektivet?
Ja.
Ja, det blir ju så.
Det blir ju så.
Ja.
Och jag kan faktiskt se det på dem, alltså de av mina vänner som har liksom haft en elitidrott eller idrottat på liksom hög nivå. Att de klarar sig väldigt bra i livet. Därför att man har lärt sig liksom att hantera alla de här bitarna.
Mm.
Och de som inte har gjort det, de har svårare att hantera det. Så att, vad är det liksom det bästa för barnen? Svaret tror jag är att man lär sig att tävla i tid. Det är en oerhört bra egenskap.
Ja, verkligen. Alltså, det är bara att kolla i framtiden, du kommer ju behöva det här mentala spelet och jobba med det, som du sa där med att när man kollar på de andras resultat, ja, nu kryssar de, nu kan vi vinna.
Så där är det,
om du är en spelare på elitnivå, alltså spelar du i topp 5-ligorna, alltså vilken liga som helst, när du är på elitnivå, alltså då kommer det vara så varje match att okej, de tappar poäng, vi vann poäng. Alltså bara den detaljen kommer göra svin mycket om du får lära dig när du börjar på fotboll. Du börjar på fotboll, det är det första du får lära dig, det är att du ska fan vinna matchen och liksom jobba med det mentala på det planet.
Ja. Och det har jag också märkt med alla de lagen som jag har tagit, att om jag har tagit dem tidigt så har man implementerat de här bitarna liksom, med vinnarinstinkt och liksom alla de här delarna mentalt. Och då sitter det sen gentemot lag som man har tagit senare. Det är oerhört svårt att ändra alltså. Så att i tid måste vi börja med alla bitar. Fotbollsutbildning, den mentaliteten. Det är där vi kan liksom forma barnen som
helst. Vad har ungdomarna som spelar nu för bränsle? De har ingen serie att vinna. Vad spelar de för, förutom att bli bättre?
Nej, precis. Det är inte alls samma drag. Liksom. Mm. Så att det är ju fortfarande liksom vänskapsmatcher. Mm.
Mm. Hur mycket trycker du på mentaliteten när du är utbildad spelare? Är det någonting man kan lära?
Absolut, alltså. Nej, men dels att jag tror att det man tränar på, det blir man bra på. Alltså om man tränar på att vara koncentrerad och fokuserad, då blir vi fokuserade och koncentrerade. Om vi tränar på att vinna och förlora, då kommer bli bra på att tävla och vinna. Så att vi försöker väl vara tydliga där i liksom vårt ledarskap, att få in de här delarna.
Har du bra koll på åldrarna? Alltså vid U19 och stegen där upp. Vi har ju snackat mycket om det, den här U21-serien som har gått i kläm. Ja. Den har försvunnit. U19 kanske inte har samma prestige som det var förut. Man vill upp till A-lägen så snabbt som möjligt. Vad tycker du om de här områdena?
Den här U21-serien har ju varit för dålig, tror jag. Så den vet jag inte om man ska skrota nu eller bara på tal.
Ja, de skulle byta namn på det nu. Vad var den kallar den för något? Det var något larvigt namn som de hade gjort om det till. Ja.
Men sen har de ju lagt in en nationell serie för U16. Mm. Det tror jag är skitbra.
Ja.
Så att jag tror liksom alltså motståndet, matchningen där, den tror jag är bra. Mm. Från U16 uppåt.
Hur funkar den? Den har inte jag hängt med på.
Men det finns väl två serier från U19, va? Ja. I Sverige.
Ja.
Eller har jag fel?
Nej,
så är det. Så är det.
Något sånt. Ja. Och så är det likadant neråt, va?
Ja.
Så nationellt så åker de runt och möter varandra.
Mm. Så det blir lite mer nytt motstånd och kanske anpassat utifrån den nivå man är på?
Ja, men det är precis. Det är de bästa lagen. Man får ju kvala sig upp liksom. Sen har storklubbarna, elitklubbarna har väl automatisk plats.
Ja.
Högsta, va?
Mm.
Ja. Så det tycker jag bara är bra.
Mm.
Vad är ditt synsätt på farmaklubbar?
Samarbetsklubbar.
Ja.
Att det är väldigt bra att ha det.
Det är det?
Ja, det tycker jag. Det har man ju sett utomlands. Liksom, att typ Ajax i Amsterdam så jobbar liksom alla mindre klubbar åt Ajax för att få fram spelare till Ajax. Så alla samarbetar liksom på ett sätt.
Ja, då, Juventus B har du väl också? Alltså vad de nu heter, du har ju Barca B, du har ju överallt nästan. Men är det inte på något sätt att det kan förstöra serien?
Men jag tror att det är konkurrensen då liksom. Ja. Alltså, de vill ändå vinna mot Ajax och de vill ändå prestera. Och de tränar vill ändå göra bra resultat för att visa upp sig liksom. Mm.
Ja, hur tror du utvecklingen där kommer bli i svensk fotboll? Tror du att nu är ju Hammarby, HTFF, Malmö har
Olympia.
Tror du det kommer komma fler och fler sådana klubbar nu?
Ja, Västra Frölunda har ju Göteborg.
För det är ju en utveckling.
Alltså, men det har väl alltid varit sådär lite till och från. Liksom. Mm. AIK hade väl Väsby ett tag. Och
Djurgården hade Värtan och Täby, va?
Ja, och Vasalunda har de haft lite också.
Ja, exakt.
Så att det där kommer nog alltid vara lite fram. Och det tror jag är bra liksom, att de större klubbarna kan låna ut unga spelare och låta dem få speltid i en division 1-klubb när de etablerade allsvenskan och sen för att gå tillbaka. Liksom.
Mm.
Du var inne på det här med vilket land alltså, tycker du att vi ska jämföra oss med? Vi var inne på några olika, men vilket exakt? Om du får välja ett, vilket ska vi alltså,
jämföra oss med? Alltså,
ja, men alltså, försöka alltså, vi ska ju göra vår egen grej såklart, men vilken är vi mest lik?
Ta inspiration från.
Vilken ska vi ta mest inspiration ifrån?
Jag tror att Tyskland är de som vi kan närma oss.
Mm.
Jag tror också att vi ska titta lite mot Danmark. Jag tror att man kan ta influenser från liksom länder som Portugal och Belgien och så här. och Frankrike. Och såklart Spanien. Men om det är något land sådär mer likt, vad är det som i den här liksom identiteten som jag beskrev nu, den är ju väldigt lik den tyska liksom. Och jag tror att den är att den går att implementera i svensk fotboll mer.
Jag vet inte om de, det var snack om det, jag vet inte om de har gjort det, men borde det inte finnas några på förbundshåll där att det finns en grupp där det, jag vet inte antal, men säg 5-10 stycken som ska åka, besöka alla, ta influenser, sammanställa en bild för svensk fotboll och implementera den. Inte det det första vi borde göra, eller?
Jo, helt klart alltså. Det skulle vi behöva göra.
Ja. Och ja, återigen där, jag fattar inte hur vi kan hamna i var- och konsekvensfrågan. Det är så jävla fel fokus. Ja, men det är så fel fokus på vårt förbund alltså. Det är helt sinnessjukt.
Ja. Om det är några som grejer som föräldrarna pratar om, många tror ska utveckla spelare, så är det liksom att om man spelar med spelare som är bättre än en själv så blir man bättre, vilket är en myt liksom. Eller att det som är liksom centralt för att vi ska verkligen utbilda spelarna, det är liksom tempot, tror många, vilket det inte är heller liksom. Att om vi spelar i ett högre tempo från tidig ålder så kommer spelarna bli bättre. Det är också en myt. Därför att vi behöver se till att verkligen utbilda spelarna och liksom forma de här kvaliteterna fullt ut. För att man sen ska kunna anpassa sig i det högsta tempot. Med tempot, bara för att vi skruvar upp farten och tempot, så kommer inte det göra att du utvecklar din första touch eller att du utvecklar din beslutsfattning för att spelet går snabbare. Det gör det ju liksom genom att du har en utbildare, en spelarutbildare, en utvecklare som kan ge dig den kunskapen. Så det är en myt. Och likadant då är liksom att spelar jag med spelare som är bättre än mig själv, så kommer jag inte ta till mig de här bitarna. Alltså jag tror inte att någon 10-åring kan liksom analysera en första touch och säga, ja, det är vinkeln på min fot som är fel när jag tar mot bollen liksom. Jag behöver låsa upp min fot liksom för att höja träffytan. Det tror jag ingen kan identifiera. Inte ens liksom en jag hade nog förmodligen inte identifierat det. Utan Nej. Det behöver man liksom få det från en tränare.
Ja.
Och det är det som kommer ge en utveckling. Sen ska ju liksom ens lag eller ens grupp som man tränar i, alla ska ju försöka vara ungefär på samma nivå. Ungefär. Det stimulerar varandra. Men det är inte det som är avgörande för att man ska verkligen utvecklas. Det är enorma ytor.
Träningsmängd. Ja, tränar vi för lite i Sverige?
Jag tror att den optimala formen för att kunna bli så bra som möjligt är att träna mycket och träna rätt liksom. Men alltså, när jag har varit i de här länderna som Spanien eller Holland, då har inte de tränat mer än oss. Det som har liksom skilt är kvaliteten i träningen. Jag vet att belgarna till exempel, de tränar extremt mycket. Och jag tror på mycket träning och jag tror på kvalitativ träning. Men om man ska liksom välja mycket träning, min lägre kvalitet, mindre träning, hög kvalitet, då väljer det liksom sekundär, eller det andra. Mindre träning, hög kvalitet. Alla dagar i veckan.
En annan sån här myt eller inte, det är ju att svenska spelare har varit alldeles för dåligt fysiskt.
Ja.
Kontra måste Belgien till exempel.
Ja, och där kan inte jag gå in och säga så mycket mer än att, för jag har inte den kunskapen kring liksom fysik. Däremot så en del som vi tittar på i, som vi liksom försöker följa i vår utbildning i Fouch, det är liksom att vi utbildar för framtiden, hur liksom framtidens fotboll kommer se ut. Och det man ser då, det är ju liksom att allting går ju snabbare, tempot höjs liksom. Och vad innebär det om fotbollen fortsätter att bli snabbare? Kommer sätta press på fysiken hos spelarna. Helt klart att man kan löpa mer, att man kan löpa snabbare, ta fler maxlöpningar. Och så, och det kommer sätta press på beslutsfattningen, att den blir ännu snabbare, ännu rappare. Likaså tekniken. Nu glömde jag bort din fråga.
Nej, men fysiken, att svensk fotboll är efter fysiskt.
Ja, det tror jag.
Är det något du kan tänka dig att ni tar in någon med den kunskapen in i eran organisation?
Ja, Absolut.
Typ säger så här, nu kastar jag bara ut namn, men Martin och Jimmy Lidberg som har haft superbra koll på det fysiska inom fotboll. De jobbade i BP med många spelare.
Mm.
Är det något ni strävar efter att få in den fysiska också?
Ja, men jag har tänkt på det liksom mycket. För att jag tror verkligen att ska vi få snabbare fotbollsspelare så liksom ska vi inte starta med det heller liksom när de är 14-15. Utan vi måste liksom börja med löpteknik och allt vad det nu är i tid liksom.
Mm.
Och det måste också vara en del i utbildningen.
Mm.
Så jag tror ju att den fysiska träningen kommer också bli mer implementerad i liksom själva fotbollsutbildningen i klubbar och så.
Mm.
Om vi ska hänga med.
Mm.
Men jag vill fortfarande höra lite kring dig personligen. Hur du är inte sugen på att ta över ett A-lag igen? Är det full fokus på Fouch nu?
Det är helt fokus på det här.
Mm.
Nej, det är absolut inte sugen på.
Och jag tänker med alltså Fouch, alltså är tanken att det ska finnas i alla olika städer, alltså hur stort ska det bli?
Jag försöker alltid tänka att jag vet att det här kommer kunna bli stort. Sen exakt hur stort det här kommer bli, det vill jag liksom inte gå ut och måla.
Mm.
Men att vi ska finnas i fler städer än i Stockholm, ja, helt klart. Om vi ska uppnå liksom vår vision i att förändra svensk fotboll och driva på utvecklingen, ja, men då måste det här konceptet vara liksom i fler städer och breddas.
Tror du på att det finns ju väldigt många olika, jag vet att ja, det är väl kanske konkurrenter på något sätt, men alltså, det finns ju Skills Academy, det finns ju Sebastian Larsson håller väl på med något sånt i Eskilstuna också tror jag, va?
Ja.
Finns det inte på något sätt att det
skulle kunna... Han är där också? Okej. Okay.
Ja. Ja, inte i Skills Academy. Utan
nej, men han har något eget.
Ja, jag tror att han jobbar med utveckling. Ja. Ja. Inte nu när han har gått till... Jag tror att han har lagt av med det nu när han gick till landslaget här som hans tränare. Men jag tänker att man skulle kunna göra en liksom, nationell grej av just det ni gör.
Ja.
Att nu är det ju som jag sa, att det finns ju olika typer av... Liksom,
ja.
Alltså akademier.
Ja, men jag tycker det bara
utbildningar.
Jag tycker all konkurrens, dels tycker jag att det är kul när det blir konkurrens. Jag tycker inte att
det är en bra konkurrens.
Ja, men jag tycker det är roligt. Det blir återigen tävling liksom. Så att jag välkomnar den konkurrensen. Alltså det tycker jag är bara bra. Och det spetsar till liksom hela marknaden. Så att konkurrens är bra.
Mm. Och kanske eventuella samarbeten.
Ja, det kan det också vara. Ja. Precis.
Ja. Om vi säger ur en förälders perspektiv.
Mm.
Deras son eller dotter vill träna extra och bli en bättre fotbollsspelare. Hur ska en förälder avgöra om det är en seriös och bra individuell tränare som de väljer? Vad är det man ska tänka på och kolla efter?
Det man kan titta lite efter, det är liksom hur matchrelaterad är träningen. Alltså... Det många individuella tränare gör är att man baserar träningen för att den ska se så bra ut för en förälder. Liksom. Med mycket överstegsdribblingar, snurrfinter, hoppa på bollen fram och tillbaka. Men det är inte så liksom relaterat till vad som egentligen funkar i matchen. Då ska man kanske kolla på, liksom, jobbar man med så här grundläggande... Om du pratar om teknik då. Grundläggande teknik. Första touch, bollkontroll, olika dribblingar. Dribblingar som är funktionella i matchen. Och de dribblingarna som är funktionella i matchen är till exempel en tvåfotsdribbling, en utsidsdribbling, en riktningsdribbling. Inte en överstegsdribbling, säger jag. Inte en, man kallar det step over, man drar överstegen åt andra hållet. Mm. Eller... Det tror jag inte att man ska träna. Går tränaren igenom detaljer noggrant i de här tekniska momenten? Ja, då finns det oftast liksom en kunskap. Eller står man bara och pratar om fart, tempo, tempo, tempo och ingen kunskap och ingen liksom detaljkorrigering. Men det är ju svårt att avgöra. Alltså det man kan avgöra som förälder, det är ju liksom att blir det en utveckling eller inte.
Mm.
Alltså det är ju det bästa resultatet man kan gå på.
Men där på detaljer, hur menar du mer exakt då?
Jag skulle kunna gå igenom alltså alla möjliga detaljer. Liksom, dels i första touchen. Vad är liksom centralt i en första touch eller i passningstekniken liksom.
För jag kan tänka mig, jag var inne på det tidigare avsnittet där med anfallare till exempel, att man får öva på vridskott, man kan få öva på curl, och är du ytterback så kan du få öva på ett flack inlägg, du kan få träna på att den dimper på bort, alla de här olika typerna liksom, av tillslag. Är det någonting som är på detaljnivå som man ska leta efter?
Inte i de yngsta åldrarna. Alltså tillslag, så här, det är kul att träna. Men det kanske inte är det absolut viktigaste att träna när man är liksom 9, 10, 11, 12.
Man ska helt enkelt inte falla i den här fällan att det ser bra ut, utan att det ska vara mer användningsbart i matchspel.
Ja, ja, men jag skulle nästan behöva hålla en utbildning för att liksom gå igenom vad man exakt man ska titta på liksom i de olika områdena.
För ur en förälders öga kanske det ser bra ut om de gör en överstegsfint och snurrfint.
Ja,
och...
exakt. Men det kan jag ju säga liksom att... Ser man att det är massa liksom hoppa på bollen, snurra runt, det ena med det tredje. Men, som inte är så liksom användbara i matchen, så, så är det inget bra tecken.
Nej.
Men jag kan också fatta på något sätt också, om jag skulle ha en unge som var med där och sen lär han hatta eller hon hatta sig till 50 typ. Så bara, nu kan du hatta till 50 istället för 10. Då är det ändå så att du ser ju en utveckling, men det är fortfarande som du säger, att det är inte någonting du gör
vad
i match.
Vad ska man göra med det?
Nej, men precis. Matchspel. Men det blir ju fortfarande jag som förälder som tänker, oh shit, han lär sig hatta till 50.
Exakt.
Det är ju enkelt liksom att falla.
Nej, det kan ju funka i träning, men sen det viktiga är liksom, hur kan jag använda det i matchen?
Men jag kan ju bli lurad av att den lär sig någonting nu.
Ja.
Fast det inte är användbart överhuvudtaget. Så jag fattar ju också om man inte ser det heller.
Ja, men det är en bra fråga. Jag får fundera lite mer på den där till nästa gång. Men det är ett bra tecken. Och det har man ju sett liksom, många individuella tränare. Att man lägger upp en gäng koner. Och det är hoppas och det snurras. Och det är allt möjligt. Liksom. Och liksom, det kommer nog inte.
Men det kanske inte finns någon riktig tanke.
Nej.
Eller översättning till matchspel.
Nej, precis. Precis.
Då är det inte så mycket mer än vad vi har gått igenom. Och det var ju massor. Och vi tackar dig så himla mycket för att du ställde upp och lärde oss allt du har lärt dig idag.
Tack själva. Ja. Kul att vara.
Skitlärorikt. Det är inte bara vi som behöver höra det här, utan väldigt många mer. Och vi alla hoppas ju att Sverige blir ett bättre fotbollsland. Och med eldsjälar som dig och fler så kan det nog bli det.
Vi hoppas.
Ja, vi hoppas det. Och glöm inte, om man är sugen på att höra av sig till Sebastian, så gör det. Tveka inte. Man kan i alla fall fråga och känna lite på hur det är i alla fall. Mm. Om man är smått intresserad.
Mm. Verkligen. Och vi skulle kunna göra ett studiebesök så folk ser hur det ser ut när du jobbar.
Absolut.
Det vore skitkul att visa.
Ja, vi har ju öppnat vår YouTube nu. Vi har ju, som vi har sagt tidigare, Oliver Berg ligger ute på YouTube. Även vår upptaktsträff också.
Ja.
Så att gå in där och kika. Det kommer mer grejer alltså. Så det är bara in där och kolla.
Ja, precis. Det kommer vara allt ifrån att spela fotboll med spelare i Allsvenskan till att, att vi filmar när vi är ute och reser och allt möjligt.
Besöker Sebbe också.
Ja. Spännande. Ja, eller
hur?
Kolla det.
Eller hur?
Ja, jag gör det.
Och min målvaktsresa också.
Ja, vi får fan lösa det. Det kommer vara roligt. Ja. Det kommer vara kul, så vi måste det.
Massa olika, så in och kika där och in och kolla på en Instagram kanske.
Ja, precis. Fouch. F-O-U-C-E.
Snyggt. Då kommer den upp.
Då kommer den upp.
Snyggt. Vi tackar dig för att du var med. Och till er som lyssnar.
Det gör vi. Utan er är vi ingenting.
Snyggt. Ha det bra.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.